CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Vad public service gör är att utrota all talang, all genialitet, allt vackert.
Han har ju en studio och sitter och har tid att göra det här. Var kommer pengarna ifrån?
Vad tror du? Eller vad är det?
Jag vet inte. Jag har ingen aning.
Vi skapar inga drev. Vi svartmålar inte människor. Vi hänger inte ut folk. Och vi tror inte på att skriva folk på näsan.
Allting som sägs här måste först sägas i USA innan det kommer hit. Alltså det är väldigt tydligt.
I'm not going to give you a question.
Can you stay categorical?
You are fake news.
Maktens megafoner med egna politiska agendor och med beröringsskräck för de allra mest brännande samhällsfrågorna. Så låter ibland kritiken mot oss journalister. Hur hanterar vi uppdraget att söka sanningen och beskriva verkligheten i en polariserad och kulturkrigande värld? Välkomna till Djupet om journalistikens nyttor och problem. Jag heter Magnus Thorén. Går det att vara objektiv på riktigt? Är journalistiken till sitt väsen lite vänster? Är Dumpen ett exempel på nyskapande journalistik? Och hur mycket ska en redaktion anpassa sig efter tidsandan? Kring de här frågorna går vi på djupet idag tillsammans med de här tre rutinerade murvlarna.
Johan Åsard, tidigare chef för bland annat TV4s Kalla fakta och producent på SVT. Johan har också varit reporter på Expressen och jobbar idag som nyhetsredaktör på TV4 och med dokumentärfilmer. Trifa Abdullah, journalist som tidigare jobbat som nyhetsreporter på Sveriges Radio, på produktionsbolaget Munk och gjort P1-dokumentären Det var en gång en familj. Trifa studerar idag kriminologi på Stockholms universitet. Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal. Jörgen har tidigare jobbat som programledare, reporter och producent på Sveriges Radio och före det bland annat på Länstidningen i Södertälje.
Ja, välkomna alla tre.
Tack.
Tack.
Först och främst lite transparens. Jag har jobbat med alla er tre på olika sätt. Johan på SVT, du var på Sverige Möts. Trifa, vi har ju sett sig i alla fall i korridorerna på Sveriges Radio, även om vi inte har jobbat på samma redaktion direkt.
Precis, och du har gjort intervjuer med mig tidigare också.
Till och med det, precis. Och Jörgen, ja, vi är här på Kvartal ihop och var på Sveriges Radio också. Johan, hur ofta har du stött på journalistkollegor där du uppfattat att de drivit en agenda utifrån en personlig uppfattning i ämnet de bevakar?
Det korta svaret är ganska sällan. Måste jag säga, i nyhetssammanhang. Däremot så har jag stött på fenomenet i enskilda fall. Men då har det oftast handlar kanske inte om en partipolitisk bias, som man uttrycker så, utan snarare att man har haft någon slags agenda. Man har drivits väldigt starkt av en övertygelse och i kraften av det har man då kanske valt bort fakta eller framställt saker och ting så att den som läser eller lyssnar på inslaget eller läser artikeln inte får hela bilden klar för sig och därmed blir manipulerad och lurad, och det har jag ju sett i en del fall.
Är det alltid ett problem att man drivs väldigt tydligt av en så att säga ideologisk inriktning i det man rapporterar om och bevakar? Och
Nej, det är inte ett problem. Jag tycker det vore konstigt om man inte gjorde det. De flesta som blir journalister har ju en en ambition eller någon slags vilja att göra kanske världen bättre, om man uttrycker det högtidligt. Det kan man göra på olika sätt naturligtvis. Men jag tror att det är en viktig drivkraft. Men när man sen gör det så måste man vara ärlig mot mottagaren och naturligtvis undvika att presentera sånt som är avgörande information, för då blir det ju vilseledande och då är det ju dålig journalistik.
Jörgen, jag ställer samma fråga till dig under dina år som journalist. Hur ofta har du stött på det där?
Ganska ofta skulle jag säga. Men det är ju en fine line liksom, mellan engagemang i en fråga och att man tycker något om en fråga. Och det där tror jag inte alltid journalisterna har klart för sig själva heller, vad det är som driver dem alltid. Det kan man ju märka att det finns vissa journalister som gör inslag på inslag om ett visst område. De blir väldigt kunniga på området, men de blir också någonstans lite engagerade i den ena eller andra riktningen. Och jag är lite på Johans linje. Det är väldigt få journalister som är intressanta, som inte drivs av någonting sånt. Men jag är också mer inne på transparensen och sen frågan om att journalistik ändå är ett hantverk, det vill säga hur du presenterar det här sen. Det måste ju vara hederligt och mot den du granskar ska ha rätt till sina bästa argument, och allra helst ska mottagaren få möjlighet att värdera informationen själv och tänka själv, som vi brukar säga. Mm.
Har du själv hamnat i en sån där grop någon gång där du känt i efterhand, här gick jag lite för mycket på någon slags egna fördomar eller driv att bevisa en viss sak? Att du kanske valde bort saker eller tittade för mycket åt ett håll?
Det händer ju mer eller mindre hela tiden. Det är en ständig förhandling skulle jag säga, om jag ska vara väldigt ärlig.
Det låter ju inte bra.
Nej, men jag vill pröva mig väl fram lite i det här yrket nu. Och ibland tänker jag att journalistikens ursprung, den här idén om att man ska vara någon slags neutrum som redovisar fakta bara, den är ju relativt ny ändå. Det var inte så det började. Och ibland kan jag tänka att det hade varit härligt då och gå tillbaka lite mer till grunderna. Att man vet vem avsändaren är och man vet vad avsändaren vill. Men det är ändå bra berättelser och hederligt återgivna, så att säga. Ibland tänker jag att det är en mer intressant journalistik att ta del av.
Trifa, hur går dina tankar kring det här som vi pratar om?
Mm. Men jag har ju också stött på det där att man har träffat på journalister på de olika redaktioner jag varit på som har varit väldigt engagerade i ett ämne för att man har förstått tidigt att de står någonstans partipolitiskt, och då har man velat belysa eller skildra eller granska ett visst parti framför ett annat. Det blir en slagsida där. Men jag skulle säga att det är framförallt frånvaron av ämnen som har gjort att jag i alla fall, det här är ju mina egna personliga alltså upplevelser av det, att man inte går i alltså spår som är helt otrampade, för att man helt enkelt tycker att nej, men det där är ingenting, det där ska inte jag, det ska inte jag tänka om vi uppfattas ju och så. Utan frånvaron av viss journalistik tycker jag säger ganska mycket, kanske till och med mer än en
så mer av det man inte tittar på säger mer än egentligen det man går på.
Jag skulle säga det, och även frånvaron av vissa följdfrågor i vissa. Så för mig är frånvaron av ämnen och frågor har varit väldigt symptomatiskt för vissa.
Och nu är det inte så specifikt. Om du skulle exemplifiera då, vad kan det handla om?
Ja, men på varje redaktion, jag vet inte om ni andra känner igen det, så har det ju i alla fall i liksom framväxten av SD som parti, så har det ju varit nästan som att man på redaktionerna har varit, men det har ju varit mycket fokus på SD, mycket. Jag har ju arbetat med nyhetsjournalister som bara haft det i princip som nästan bara det, och inte gillat att jobba med någonting annat. Och, då, och sen uttrycker sin avsky eller sitt avståndstagande mot SD. Och jag kan ju tycka att det är helt okej, precis som de andra har nämnt, att man har det här engagemanget ingen journalist är ju utan, så att säga, man går ju alltid in med en förförståelse och sin egen bias. Men där måste ju liksom hantverket kompensera för det här biasen man har. Ibland kan jag tycka att det inte riktigt har varit så. Sen tycker jag också alla de här frågorna som har varit väldigt laddade ämnena, det är så klyschigt nästan, man blir nästan trött av att säga det, men migrationspolitiken, hederskulturen, problemen eller områden som har uppkommit i spåren av den demografiförändring som har skett under ganska lång tid. Det har man inte riktigt velat.
Det var svårt att närma sig det där på ett
Ja, sätt. Och jag vet... Ja.
Känner ni igen er? Eller vad tänker ni om det ni hör?
Ja, absolut. Eller så här, ja... journalistikens främsta uppgift är ju traditionellt att granska makten. Det är ju det som är på något sätt grunden för hela... Det är ju den funktion som journalistiken fyller i ett demokratiskt samhälle. Att vi granskar makten och att vi får göra det på ett fritt och öppet sätt och på ett skickligt sätt. Som Trifa säger också, att det ska vara hantverket är ju viktigt. Vi har vissa regler som vi ska hålla oss till. Jag kan ju tycka att om vi tar några exempel från de senaste 2 åren nu, så kan jag tycka att journalistiken är väldigt bra i Sverige överlag, tycker jag. Det finns jättemycket bra grävande journalistik. Jag var på den här grävande journalistisk konferens i helgen. Det görs fantastiskt mycket bra journalistik hela landet. Alla små lokaltidningar har blivit jätteduktiga. Men jag tycker att till exempel när det gäller NATO-frågan eller alla de här nya lagarna som den nya regeringen dunkar ut nu, när det gäller att i och för sig komma åt gängkriminaliteten och det allvarliga läge som finns när det gäller den, så tycker jag att jag tycker vi har blivit dåliga på att granska makten och den som har makten nu i den nuvarande regeringen. Tror jag att det är så här att journalistiken är ju en del av samhället. Vi är ju en del av liksom den rådande tidsandan kan man ju säga. Så på något sätt är ju journalistiken en spegling av den också. Va? Men jag tycker ändå, då blir det så, tror jag, att vi följer med. Men jag tycker till exempel i de 2 frågorna att det har varit för lite granskning, för lite debatt. Och där tycker jag vi journalister har varit dåliga de senaste åren.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Är det ett problem att vi är en del av tidsandan i så fall? Eller måste vi bara vara det? Jörgen?
Oundvikligt, tror jag.
Ja, det är nog oundvikligt. Samtidigt så brukar jag tänka på det här, så här när man säger att vem är mitten? Vilket medium är mitten? Kvartal kan ju ibland bli kritiserat för att vi skulle vara höger då. Men då tycker jag att man bortser från att mitten måste väl rimligen vara ungefär där median svensken finns. och vad tycker de om olika frågor? Vilka frågor tycker de är mest intressanta? Det är väl där man ska vara, så att säga. Och där måste man möjligen förflytta sig lite grann.
Men ska man ha ett vått finger i luften för det lite grann?
Lagom vått skulle jag säga. Men framförallt ska det vara vått när det gäller vilka frågor som engagerar människor och som de uppfattar som verkliga och viktiga problem. Och där var ju det som Trifa nämnde väldigt tydliga exempel. Alltså migrationsfrågan då, klyschigt ja, men den var ju en sån underrapporterad fråga. Där många människor upplevde att Sverige förändras väldigt snabbt på ett sätt som de kanske inte hade efterfrågat eller röstat för eller bett om. Medan journalisterna valde att liksom inte belysa många aspekter av vad den förändringen innebar. Mm. Så det är ett bra exempel. Så vått finger när det gäller vilka frågor som är viktiga, men inte allt för vått när det gäller att haka på tidsandan. Johans exempel om NATO är väl liksom, det är ett underbetyg till hela Sverige. Hur? Men det var ju också att vi fick betala för en undermålig diskussion om säkerhetspolitik fram tills den stunden då det blev skarpt.
Mm. Men kan vi hamna, vi pratar ju om migration väldigt mycket nu, men sitter vi om 10 år kanske och pratar om de här stora lagpaketen, vägen in i NATO, frågade hur kunde det komma sig att vi var så ointresserade, inom citationstecken, av det där som journalister? Varför ställde vi inte hårdare frågor och tittade på vart samhället var på väg?
Jo, men jag tänkte på det som berörde vi pratade om tidigare. Att det man aldrig får tappa, oavsett hur engagerad man är i något ämne, är ju nyfikenheten. Och den ständiga frågan, kan det vara tvärtom? Den måste man alltid ha med sig om man ska vara en bra journalist. Oavsett om man är jätteengagerad i migration eller SD eller var det än vara månde.
Joakim Lamotte har tidigare jobbat på SVT men under många år också som fristående och finansierat sig via bidrag från läsare och lyssnare. Joakim Lamotte, han är aktuell med boken Där stormen är, där han ägnar en hel del tid åt att beskriva vad han ser som problem inom journalistiken idag. Och jag ringde upp honom och jag började med att fråga om han upplever en politisk slagsida i journalistiken idag.
Jag skulle väl säga att det drar mer åt vänster som det har gjort i många, många år. Men samtidigt har vi ju en ganska bred flora nu i medieutbudet. Vi har ju både vänstermedia och högermedia och allt däremellan. Men på totalen drar det väl mer åt vänster skulle jag väl säga. När jag tänker på journalistkåren och hur den är sammansatt. Men det stora problemet är väl kanske inte just slagsidan, utan jag tänker mer på att det fortfarande finns en ganska stor beröringsskräck när det gäller vissa ämnen som vi inte verkar komma ifrån. Vi hade ju då migrationspolitiken och sådär under några år. Det var väldigt stor beröringsskräck. Sen ändrades ju då samhällsdebatten och samtalsklimatet kring de här frågorna. Och då har då alltså mainstream media och sådär följt med och har ett lite sundare anslag idag skulle jag vilja säga. Men samtidigt har vi andra frågor idag där det är mer beröringsskräck, till exempel när det gäller hur man ska hantera islam och islamistiska värderingar och så i Sverige. Där upplever jag att man inte vågar göra de stora granskningarna och ställa de svåra frågorna. Vissa redaktioner gör det, men jag upplever att många journalister är liksom rädda för att, för att kränka vissa grupper av människor och sådär. Jag saknar de här stora granskningarna, stora berättelserna om vissa ämnen fortfarande.
Och om det är så att den här beröringsskräcken flyttar mellan olika områden, vad beror det i grunden på i så fall då? Tror du att vi som journalister som ska vara sanningssökande och det man brukar säga konsekvensneutrala ändå ryggar tillbaka för vissa av de här?
Jag tror många är rädda för att kränka personer. Man är rädd för att bli kallad för saker. Man är rädd för, i det här fallet så kanske man är rädd för att bli kallad islamofob till exempel, vilket är ett skällsord som används i tid och otid. Man är rädd för vad ens kollegor ska säga. Och det är väl därifrån beröringsskräcken kommer. Det är för få personer i Sverige som vågar gå mot strömmen. Det är väl min bedömning när jag tänker på den svenska journalistkåren.
Fler journalister mot strömmen helt enkelt.
Ja. Och du vill ju prata om det här med polarisering också, om svensk journalistik bidrar till för mycket polarisering.
Ja.
Och det kan man väl prata om, men jag skulle nästan säga att svensk journalistik bidrar till för lite polarisering eftersom den är så pass slätstruken som den är. Jag skulle nästan efterlysa hårdare tag inom svensk journalistik.
Vill du höra alla Joakim Lamotts åsikter om journalistiken idag så kan du enkelt göra det genom att teckna en prenumeration på Kvartal. Som prenumerant så kan du lyssna på alla våra poddar utan avbrott, som till exempel det här som du hör just nu. Och du får såklart också tillgång till alla våra texter på kvartal.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.